Bismillahirrahmanirrahim. Vi fortsätter serien om 100 sätt att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Idag ska vi prata om två former av dyrkan som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med. Den första som jag ska prata om är tacksamhet. Det kallas för shukr. Shukr. Att ha tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en av de stora formerna att kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Betydelsen av tacksamhet i islam är att man bevittnar att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skänkt en den här välsignelsen som man har fått. Och man talar om det, alltså man prisar Allah med sin tunga för det. Och man handlar i enlighet med den välsignelse som man har fått med lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man lyder Allah med sina kroppsdelar. Så det handlar om tre stycken saker man måste göra. Först ska man bekräfta det med sitt hjärta. Det vill säga om man till exempel har fått en ny bil eller fått en ny telefon eller man har lyckats gifta sig eller någon annan grej som en välsignelse. Först och främst ska man känna av det i hjärtat att det här är någonting som har en gåva som man har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Sen ska man också prisa Allah subhanahu wa ta'ala med sin tunga. Man säger alhamdulillah, ashkurullah. Man tackar Allah subhanahu wa ta'ala för det man har fått. Och det tredje är att man handlar i enlighet med lydnad och man lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Om man använder inte de här välsignelserna på ett sätt som är olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Hela vår kropp till exempel är en välsignelse. Våra händer, våra ögon, våra mun. Så att använda någonting av det här på ett annat sätt än det som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd går emot att vara tacksam till Allah. När man baktalar någon eller när man sprider skvaller med sin tunga. Och tungan i sig och sätt att kunna prata, det är en välsignelse från Allah. Då har man använt välsignelsen som man fått av Allah subhanahu wa ta'ala till någonting som är förbjudet. Och det här är inte tacksamhet. Eller att Allah är en av de stora välsignelserna som man har skänkt oss, att vi kan ha två ögon att kunna se med. Att använda någon för att titta på haram saker, förbjudna saker, då har man inte varit tacksam till Allah. Utan man har däremot gjort någonting som är synd. Och så vidare. Man använder de välsignelser som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt den i enlighet med det som gör Allah azza wa jalla nöjd. Och därför, en av Mashiach nämnde att det var en person som sa att jag vill synda till honom. Han ville göra en synd. Så sa den här Sheikhen till honom att du kan göra en synd så länge du inte använder någon av Allahs välsignelser som han har skänkt dig när du gör synden. Synda, då kan du synda. Men hur ska man kunna synda om man ska använda någonting annat än Allahs välsignelse? Hur man syndar? Man syndar med sina händer. En person som gör zina med en, alltså otukt med en kvinna. Hur han gör det? Han gör det genom sina kroppsdelar. En person som tittar på någonting som är haram. En person som säger någonting som är haram. Lyssnar på någonting som är haram. Alla det här är välsignelse. Så det går inte att göra en synd förutom att använda Allahs välsignelser, och det här går emot tacksamhet. Ibn Qayyim nämner att det finns fem stycken grundprinciper som man ska tänka på om man verkligen ska leva upp till tacksamhet. Om man ska vara en tacksam tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och om man inte lever upp till någon en av de här grejerna, man glömmer bort en av de här grundprinciperna, då har man inte riktigt tacksamhet. Det första är att den som tackar, när man är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala, så ska man ödmjuka sig och underkasta sig till honom. Så man ödmjukar sig, den som tackar, ödmjukar sig och underkastar sig till den man tackar, och det är Allah. Så man är en ödmjuk tjänare och man är en underkastad tjänare. Det andra grundprincipen man måste ha för att kunna vara en tacksam tjänare är att man har kärlek till den som har skänkt en något. Och när Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt oss någon av de här välsignelserna som vi tackar för, så stärks en kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det första som sagt är att man ödmjukar sig och underkastar sig. Och det andra är att kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala stiger när man tänker över den här välsignelsen som man har fått. Den tredje saken är, som vi nämnde tidigare, att man ska erkänna att det här har kommit från Allah. När en välsignelse kommer till en, så säger man inte att det här är någonting som har kommit från mig själv och det är jag som har sett till att det här har kommit. Utan man tillskriver välsignelsen till Allah. Det fjärde är det som vi talade om innan, att man prisar Allah subhanahu wa ta'ala med sin tunga för det. Och det femte är som sagt att man använder den här välsignelsen som man har fått på ett sätt som Allah tycker om. Och man använder den inte på något sätt som han ogillar. Låt oss ta något exempel. Vi har fått en ny dator till exempel. Eller man har fått en ny mobil. Eller en ny telefon. Eller vad som helst. Det är en välsignelse från Allah. Att man kan använda den här mobilen. Eller man kan använda den här datorn. Eller man kan använda bilen. Eller vad det än är. Hur är det man ska bete sig då? Först och främst att man ödmjukar sig inför Allah. Underkastar sig till honom. Och ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala stiger. För han har underlättat det för en att kunna få tag på en sån här bil. Eller en mobil. Eller en data. Eller att man har kunnat gifta sig. Eller liknande. Det tredje är att man verkligen erkänner att det här kommer från Allah. Man tänker inte att när man har gift sig till exempel. Att det här är någonting som jag själv har lyckats göra. Det är jag som har kämpat för det här. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som har underlättat för en att kunna gifta sig med den här kvinnan. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala som har underlättat det för en att kunna få den här grejen som man har fått. Om man har fått pengar eller man har fått jobb eller vad som helst. Det fjärde som sagt att man prisar Allah subhanahu wa ta'ala för det. Att man tackar Allah subhanahu wa ta'ala för jobbet man har fått. För kvinnan man gifte sig med eller kvinnan som gifte sig med man. Och så vidare. Och det femte är att man inte använder den här saken på något sätt som inte Allah är nöjd med. Sen man har fått en dator. Allah alltså, det har underlättat den för att få en dator. Då använder man det på ett sätt som är tillåtet för tillåtna saker. Man ska kolla på internet, någonting som är tillåtet. Eller liknande. Om man använder inte datorn, eller mobilen, eller bilen, eller vad det nu än kan vara. På ett sätt som inte gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Man går inte in på porrhemsidor med någon datorn. Eller man går inte in och gör andra förbjudna saker vid datorn. De använder den på ett sätt som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Eller det som är tillåtet. Så tänk på det varje gång man, varje sak som man får. Att man just lever upp till de här fem stycken villkoren. Underkasta till Allah. Kärlek till honom. Erkänner det med sitt hjärta. Prisa honom för det. Och handlar i enlighet med det som han är nöjd med. Det har kommit många gånger i bevisen i Koranen och Sunnan att det har kommit verser som har talat om att vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Shukr. Det har nämnts i många verser. Och vi kan dela upp det ungefär i 10 olika kategorier. Det finns mer än så, men 10 olika kategorier. Dels att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med att vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Det har kommit beordringar i Koranen. Och när det kommer en beordring så ska man lyda det som har beordrat den. Allah azza wa jalla säger: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru Allah. Och ni som tror, ät utav det goda som vi har försörjt er med och tacka Allah. Så när man äter av det goda så ska man tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en beordring utav Allah. Och Allah azza wa jalla säger: Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Och tacka Allah för hans välsignelser om det är han ni dyrkar. Så man verkligen är en tjänare och en dyrkare till Allah subhanahu wa ta'ala, så ska man tacka honom för de välsignelser som man har fått. Så det första som har nämnts när i bevisen gällande tacksamhet är att vi har blivit beordrade att vara tacksamma. Det andra är att Allah azza wa jalla har förbjudit från dess motsats. Och det är det som kallas för kufrun ni'ma. Det är att man förnekar de här välsignelserna som man har fått. Om man inte tackar Allah subhanahu wa ta'ala för dem. Och man visar sig otacksam. Som till exempel att man inte prisar honom för dem. Eller man tillskriver dem till andra än honom. Eller att man använder ens välsignelse till någonting annat än det som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Allah azza wa jalla säger: Washkuru li wa la takfurun. Tacka mig och var inte otacksamma eller förnekande. Så Allah azza wa jalla uppmanar till att man ska vara tacksam. Och förbjudet för att man ska vara otacksam och förneka hans välsignelse. En annan sätt som tacksamhet har nämnts i bevisen. Att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt att det är en utav syftena med den här skapelsen och med att människorna existerar, att de ska vara tacksamma till Allah. Allah azza wa jalla säger: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun." Och Allah är den som har tagit ut er från era mammors magar. Och ni kände inte till någonting. Det vill säga, när man kommer ut från sin mammas mage så har man inte kunskap om någonting överhuvudtaget. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ. Att Allah azza wa jalla har gjort till oss hörsel och syn och hjärtan. Alltså vi har fått hjärtan. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. I hopp om att ni ska vara tacksamma. Så Allah subhanahu wa ta'ala har tagit ut oss från mammas magar och skänkt oss de här välsignelserna som syn och hörsel och att vi får kunna få hjärtan. För vad? Till vilket syfte? För att vi ska vara tacksamma. Så ett av syftena till att vi existerar är att vi ska vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala och tacka honom för de välsignelserna han skänkt oss. En annan sak är att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt flera gånger i Koranen att hans närmsta tjänare och de närmsta profeterna till honom var tacksamma tjänare. Eller så beordrade han dem att vara tacksamma. Som när Allah subhanahu wa ta'ala nämnde Nuh alayhi salam. Nuh, den här stora profeten som kallade sitt folk under en väldigt lång tid till den sanna monoteismen. Allah azza wa jalla säger: "Dhurriyyata man hamalna ma Nuh innahu kana 'abadan shakura." Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner att Nuh alayhi salam kom med på den här båten och åkte iväg. Och han nämnde om honom att han var en tacksam tjänare. Att, alltså Nuh alayhi salam, han blev beskriven med att han var tacksam. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver Ibrahim alayhi salam med att han var en tacksam tjänare. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li'an'ami. Att sannoliken var Ibrahim alayhi salam en umma, han var som en egen nation. För att han var den ledande personen under den tiden. Och han var underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala och ständigt dyrkade honom. Och han var hanif, det vill säga att han vände sig bort från allting som dyrkade vid Allahs sida. Och lam yakun minal mushrikin, han var ingen politeist. Sen beskriver Allah subhanahu wa ta'ala honom med vad? Shakiran li'an'ami. Att han var tacksam till Allah subhanahu wa ta'alas gåvor. Allah subhanahu wa ta'ala har också uppmanat Musa alayhi salam med att han ska vara en tacksam tjänare. Allah azza wa jalla säger: "Ja Musa, inni istafaytuka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin." O Musa, jag har valt ut dig från alla människor. Valt ut dig till en specifik person med att du har blivit min sändebud och att jag har talat med dig direkt. فَخُدْمَا أَتَيْتُكَ وَكُمِنَ الشَّاكِرِينَ. Så ta emot det jag ger dig och var en tacksam tjänare. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrade Mosa med att vara en tacksam tjänare, vilket han också var. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppmanade Dawud och hans familj att vara tacksamma. اِعْمَلُوا أَلَى دَاوُدَ شُكْرَ. Handla på ett tacksamt sätt och Ali Dawud och Dawud och hans familj. Och även Suleiman gjorde dua för att han ska vara en tacksam tjänare. Han sa: "Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alay." O min herre, underlätta för mig att vara en tacka dina välsignelser som du har skänkt till mig. Och det här är någonting man ska göra dua för att Allah subhanahu wa ta'ala ska underlätta för en att kunna vara en tacksam tjänare på samma sätt som dessa profeter var. Och även Luqman, den vise Luqman, var en tacksam tjänare som Allah azza wa jalla har berättat. Och laqad atayna Luqman al-hikma an ishkur lillah. Vi har sannoliken gett Luqman visdom för vad? Att han ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala beordrade Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, det sista utav alla sändebud, var en tacksam tjänare. Då han sa: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ." Det har sannoliken uppenbarats för dig och de som kom innan dig att om du skulle begå polyteism så skulle alla dina handlingar förgås och du skulle vara bland förlorarna. Istället så ska det vara Allah du dyrkar och vara bland de tacksamma. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var den mest tacksamma av alla tjänare. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be så länge på nätterna att hans fötter började spricka. Han bad under hela nätterna. Kunde be halva natten, en två tredjedelar, en tredjedel, en stor del av natten kunde han stå och be. Och när Aisha sa till honom, varför ber du så mycket när du har blivit förlåten för dina tidigare synder? För att Allah subhanahu wa ta'ala har förlåtit honom för allting och han begick inte synder. Så sa han, ska jag inte vara en tacksam tjänare? Så profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det här i tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Så, och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att vi ska ta efter profeterna. De här profeterna som vi nämnde, alla de var tacksamma tjänare till Allah. Och Allah azza wa jalla har nämnt profeterna och sagt, ulaika alladhina hadallah fa bihudahum uqtadi. Att det här är de som vi har väglett. Att Allah subhanahu wa ta'ala vägledde profeterna. Och bland de sakerna han vägledde dem till var att vara tacksamma. Så följ efter dem i deras vägledning. Så det är upp till oss att följa profeterna i deras vägledning och bland dessa saker att de var tacksamma tjänare. Allah subhanahu wa ta'ala har även utöver det nämnt att det är väldigt få utav hans tjänare som är tacksamma. Och av den anledningen så nämner Ibn al-Qayyim att det tyder på att de är från hans främsta skapelse. Allah azza wa jalla säger, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Och det är få utav mina tjänare som är tacksamma. Det här tyder på att de som är tacksamma tjänare är Allah azza wa jallas närmsta skapelse. Först och främst profeterna, men sen de som följer hans väg. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt att han är nöjd med de som är tacksamma. Allah azza wa jalla säger, إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Om ni är tacksamma så kommer Allah vara nöjd med er. Och vem är det inte som vill vara bland de som Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med? Allah azza wa jalla har också i flera verser berättat att han kommer belöna och ge full lön till de som är tacksamma. Allah azza wa jalla säger, وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Och Allah kommer ge belöning till de som är tacksamma. Och Allah azza wa jalla säger, وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Och vi kommer belöna de tacksamma. Så Allah subhanahu wa ta'ala har lovat, och han är den som håller det han lovar, att han kommer belöna den som är tacksam till honom. Allah subhanahu wa ta'ala har även nämnt, som vi kommer tala lite mer om senare, att om man är tacksam så kommer man att få mer utav det goda. Det vill säga, om man tackar Allah subhanahu wa ta'ala för en välsignelse så kommer man få mer utav det. Allah azza wa jalla säger, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. När din herre lovade att om ni är tacksamma så kommer jag att öka er, och om ni är otacksamma och förnekandes och gör kuffer så är mitt straff hårt. Så om man är en otacksam person och förnekar de välsignelser som Allah subhanahu wa ta'ala skänkt den, så kan man vänta sig ett hårt straff. Men är man tacksam så kan man förvänta sig att få mer utav det goda som man är tacksam för. Allah subhanahu wa ta'ala har också nämnt att det är de som är tacksamma och tålmodiga som kommer dra nytta utav hans verser. Så man vill dra nytta utav Koranen och Sunnan och dra nytta och få kunskap av det här, så ska man vara tålmodig och tacksam. Allah azza wa jalla säger, inna fi dhalika la ayat li kulli sabbarin shakur. Sannoliken finns det klara och tydliga tecken till det för vilka? De som har mycket tålamod och är mycket tacksamma. Så för att dra nytta av de tecknen, de verser som Allah subhanahu wa ta'ala kommit med, ska man vara mycket tålamodig och mycket tacksam. Och det här är vägen till att kunna dra nytta av det. Så det här var några av de sätten som tacksamhet har nämnts i bevisen. Det här som sagt nämns till exempel att Allah azza wa jalla har beordrat oss med det, att Allah har förbjudit oss från det, och att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det till målet utav målen för skapelsen, och att Allah har beskrivit sina närmsta tjänare med att de är tacksamma, och det var profeterna, och Allah har beordrat oss att följa deras vägledning, och Allah har berättat att det är väldigt få som är tacksamma, vilket tyder på att de är de främsta utav hans skapelse, och Allah är nöjd med de tacksamma, och Allah har berättat att han kommer belöna dem, och Allah har berättat att de som han kommer öka de tacksamma i godhet, och att det är de som drar nytta utav hans verser. Ibn Qayyim nämner också att det finns två stycken sorters tacksamhet. Och de som är riktigt framgångsrika och riktigt som Allah alltså underrättade för, det är de som är lever upp till båda former av tacksamhet. Det som de flesta muslimerna är tacksamma för är de klara och tydliga välsignelserna som man får varje dag i sin kropp, sin mat. Man säger alhamdulillah efter man har ätit, alhamdulillah efter man har druckit, alhamdulillah för de kläderna man har klätt på sig och så vidare. Och det här är bra, det här ska man göra. Det är uppmanat att man säger alhamdulillah och tackar Allah subhanahu wa ta'ala när man har ätit och när man har druckit och när man har fått nya kläder. Och det som generellt ger ens kropp näring. Men den andra formen av tacksamhet är den tacksamhet som det är väldigt få som tänker över. Och det är att man tackar Allah subhanahu wa ta'ala för att man har blivit vägledd till islam. Och vägledd till sunnan. Att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och vägledd till att man har fått en tro. Att man är troende. Och vägledd till att man har fått kunskap. Så man tackar Allah subhanahu wa ta'ala för hjärtats näring. Och det här är det få som får framgång till att vara tacksamma för. Och det ska vi tänka på. Vi ska vara tacksamma för båda två. Hur ofta är det man egentligen sitter i sin dua och tackar Allah subhanahu wa ta'ala för att han har väglett oss till islam? Eller för att han har väglett oss till att hålla oss fast vid Salaf och Salahs väg. Att hålla sig fast vid den vägen som Sahabas gick på. Är att man är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala för att han har underlättat den för att kunna börja studera och lära sig om sin religion. Det är de här sakerna som man ska ständigt tacka Allah subhanahu wa ta'ala för. Och som jag tidigare nämnde så får man mer om man är tacksam. Så om vi vill få starkare iman och starkare tawhid, starkare monoteism, och vi vill få mer kunskap och vi blir mer stadfasta på att hålla fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, så ska vi göra vad? Tacka Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Om ni kommer vara tacksamma, Allah azza wa jalla har lovat det här. Om vi är tacksamma, la azidannakum, så kommer jag att öka er. Så om man känner att det är någonting man vill ha, men man inte får mer av, man vill ha någonting, mer utav någonting, mer kunskap, starkare iman, någonting mer som man vill ha mer av. Man vill ha kanske ett bättre jobb eller vad som helst. Även om det är någonting från dunja. Vad gör man då? Man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala och tackar honom för det han har skänkt den. För genom att man är tacksam så kommer man att få mer. En annan sak som de lärda brukar nämna och som Ibn Qayyim nämner, att det finns en skillnad mellan det som kallas för alhamd och ashukr. Alhamd, det är till exempel att man säger alhamdulillah. Det kallas för alhamd. Och shukr, det är att man är tacksam till Allah. Det finns en viss skillnad mellan de två. Tacksamhet är mer generellt när det kommer till hur man utför det. För tacksamhet gör man som sagt med sitt hjärta. Genom att man är tacksam och erkänner det här med sitt hjärta att det är från Allah. Och tacksam med sin tunga att man prisar Allah för det. Och tacksam med sina handlingar. Och att man använder Allahs välsignelse till det som han har beordrat den med att göra. Alhamd däremot är bara någonting som man är tacksam med sitt hjärta och tackar med sin tunga. Man säger alhamdulillah. Det är ingenting man gör med ens kroppsdelar. Så shukur är mer generellt än alhamd. Men shukur och tacksamhet, man är bara tacksam för en välsignelse som man har fått. Så men alhamd, man är dels lovprisar Allah, det ska kallas för alhamd, för de välsignelser man har fått och även för Allahs namn och attribut. Man lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala för att han är al-Razzaq och för att han är al-Kabir, al-Muta'al och alla de andra utav Allahs namn och attribut. Och man tackar inte Allah för det. Utan tacksamhet är om man får en välsignelse. Och lovprisning kan även vara för, det för välsignelser och dels för Allahs och dess namn och attribut. Tayyib. Hur är det då om man tillskriver välsignelser till andra än Allah? Vad är bestämmelsen för att göra det? Det kan delas upp i tre stycken kategorier som Sheikh Ibn Uthaymeen nämner. Att man tillskriver någon välsignelse till någon sorts hemlig kraft. Eller att man tror att helgon till exempel är rättfärdiga människor som är döda. Att de på något sätt kan påverka en så man ska vara tacksamma för dem. Till exempel om man har fått ett barn så är man tacksam för att det är en profet som har skänkt den det här barnet. Eller att det är ett helgon eller en rättfärdig man som är död som har skänkt den det här barnet. Och det är tyvärr många muslimer som tror såna här saker. Att när de vill få barn till exempel så går de till en grav och tillber graven. Och när de har fått barnet så tackar de den här döda personen. Det här, vad är bestämmelsen för att göra det här? Det är stor kyrk. Det är en större kategori utav kyrk och det är en sak som tar en person ut ur islam. Att tillskriva tacksamhet och vara tacksam till någon med såna här hemliga makter. Den andra kategorin är att man tillskriver det till en korrekt anledning som är bekräftat enligt med sharian och en sinne att det fungerar. Till exempel att man har varit sjuk så har man tagit medicin. Den här medicinen har, genom att man har kollat upp det genom läkarundersökningar och så vidare, så har man kunnat se att den här medicinen fungerar. Så om någon säger, du har blivit frisk, så kan man säga, ja, jag har tagit medicin. Men man glömmer inte vad? Att man tackar Allah subhanahu wa ta'ala och vet att det är först och främst botningen kommer från Allah. Men man kan tillskriva att jag har tagit som en anledning så jag har tagit den här medicinen. Och det är bra att ta den här medicinen i framtiden. Jag tog Alvedon så blev jag av med min feber till exempel. Det här är ingen fel. Att tillskriva någon välsignelse till någon. Eller att till exempel man har fått ett jobb. Och det var för att en broder hjälpte en och ringde chefen på det här jobbet och hjälpte en. Så man tackar först och främst Allah. Alhamdulillah. Och sen så tackar man också den här brodern för vad han har gjort för en. Eller någonting som är bekräftat enligt sharia. Till exempel att göra ruqya. Att läsa Koranen om man har blivit sjuk på en och blivit botad av det. Att tillskriva det till att man har gjort ruqya, det är någonting som är att man tillskriver välsignelsen till någonting som har bekräftats enligt Koranen. Och det är ingen fel med det. Utan det är någonting som är uppmanat om man kommer ihåg att tacka Allah. Det tredje är att man tillskriver något som kan verka som det har en inverkan utåt sett. Men det har inte det i enlighet med sharia eller med sinnena. Till exempel, en person blir inte drabbad av ayn. Det här ögat, att en person har hasad mot den och man blir drabbad av det. Om man tillskriver att man inte har blivit av med det för att man har på sig en amulett till exempel. Vissa personer sätter på sig amuletter och hänger. Det här är en form av mindre kirk. Kirk asghar. Att tillskriva det till någonting man kan tro utåt sett ser ut. Det är inte som de här hemliga krafterna som egentligen, det har ingen inverkan överhuvudtaget. Det ser inte ens ut som det har någon inverkan. Det har ingenting med saken att göra. Men det här är någonting som vissa personer kanske tror att det har en inverkan för att man har hängt på sig den här amuletten och så vidare. Men det är inte varken bekräftat genom läkarundersökningar att de här amuletterna kan påverka. Och inte heller är det bekräftat enligt Koranen att man ska på sig de här amuletterna eller sunnan. Så därför, att tillskriva den här formen av välsignelser till de här formen av anledningarna till att man blivit frisk genom det eller liknande är en mindre form av kyrk. Och anledningen till att det här räknas som en kyrk, form av kyrk, är att man har bekräftat att en anledning som Allah subhanahu wa ta'ala inte har gjort till en anledning. Och därav har man satt upp sig själv i en position att kunna bekräfta anledningar. Att det här är någonting som leder till någonting. Alltså att man, någonting som inte har bekräftats med människans sinnen eller med läkarundersökningar eller någonting. Och då tillskriver man alltså att det ska ha någon sorts andlig kraft eller liknande. Och när det inte har bekräftats i Koranen och sunnan, och man själv säger nej, det visst, det fungerar visst. Så har man satt upp sig själv på en sorts status Att man kan bekräfta vad som har en andlig kraft och en andlig inverkan av vad som inte har det. Och det här är en form utav månggudadyrkan och politism, men det är den mindre formen. Och det tar inte en person ut ur islam, men det är en stor synd. Bland de verser som tyder på hur farligt det är att man är otacksam mot Allah subhanahu wa ta'alas välsignelser, är att Allah azza wa jalla säger: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah har nämnt ett exempel på en by som var trygg och säker, och de fick hela tiden sin försörjning från olika håll och kanter. Därefter de i byn blev otacksamma mot Allah azza wa jalls välsignelser. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Straffet för att de i den här byn, efter att de har varit, när de var otacksamma och efter att de hade det så här bra som de hade det, är att Allah azza wa jall lät dem leva i fruktan och hunger i enlighet med vad de har gjort. Så det här tyder på att Allah azza wa jall kan vända om situationen för de som har det bra, om de är otacksamma, till att de får det dåligt. Just nu till exempel, man är frisk, man mår bra, man är praktiserande och så vidare. Om man är otacksam och inte tackar Allah subhanahu wa ta'ala för att han har väglett den, så kan Allah väldigt lätt vända om det här till att man inte blir praktiserande eller religiös längre. Och från att man har varit frisk till att man blir sjuk. Så det här är något vi ska akta oss väldigt mycket för. Eftersom det här var ganska kort så tänkte jag också prata om en annan form av dyrkan som är lite en kort sak bara. Det är att man ska ha blygsamhet. Det ska kallas för haya. Ibn Qayyim nämner att blygsamhet är ett beteende som leder till att man avstår från att göra fula saker, och det skyddar den från att vara tillkortakommande mot den som har en rättighet över den. Så blygsamhet är att man, alla vet vad blygsamhet betyder på svenska, men det är i alla fall att man håller sig borta för att göra dåliga saker, för att man vet att Allah azza wa jalla övervakar den. Och man håller sig borta från att vara tillkortakommande. Till exempel att man inte ber, eller man håller sig borta från att göra det som man är obligerad att göra, för att man vet att Allah azza wa jalla övervakar den. Så man skäms. Man är blygsam för att göra de här felaktiga sakerna. Så till exempel, när man är på väg att göra en synd. Man är på väg till exempel att gå in på internet och titta på en hemsida där det finns mycket fula saker. Eller man är på väg att börja ha kontakt med en tjej. Eller man är på väg att göra någonting annat som är förbjudet. Man ska dricka alkohol, man ska lyssna på musik, man ska göra någonting som är förbjudet. Om man bara tänker över att Allah azza wa jall bevakar vad man gör just nu och ser vad man gör, så borde man känna sig blygsam. Och som vi tidigare nämnde, att man använder Allah subhanahu wa ta'alas välsignelser för att göra den här haram-saken. Man borde skämmas. Att man ska använda det välsignelser som man har fått till någonting annat än vad Allah har beordrat. Det här är en stor form av dyrkan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Al-haya khayrun kullu. Att all godhet finns att vara blyg, i att vara blyg. Så att vara en blygsam person, särskilt inför Allah subhanahu wa ta'ala, är någonting som är väldigt uppmanat. Allah azza wa jalla säger: Allah alam ya'lam bi anna Allah yara inna Allah kana alaykum raqiba. Allah azza wa jalla säger en vers: vet han inte att Allah ser vad han gör? En annan vers: att Allah azza wa jalla är sannoliken bevakande över er. Så genom att man vet om att Allah subhanahu wa ta'ala ser vad man gör just nu och att han bevakar den, så kommer det leda till att man skäms och är blygsam för att göra någonting som är förbjudet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt att blyghet, blygsamhet är en del utav religionen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att tron har 60 eller 70 förgreningar. Den högsta är att säga la ilaha illallah. Den lägsta är att ta bort någonting skadligt från vägen. Och blygsamhet är en del utav tron. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en annan hadith: om ni inte skäms, så gör vad ni vill. Illam testahi fastna med shit. Och de lärde han nämnt två stycken olika sorters förklaringar på den här hadithen. Dels att det här är en sorts varning. Där profeten Sassanen berättar att den som inte är blygsam, han gör vad han vill. Så betydelsen är egentligen att den som inte skäms, han kommer göra alla former av dåliga saker. Och det ser man. Särskilt när man är i det här landet i Sverige där folk har väldigt lite blygsamhet. Hur folk står och skriker på gatan och folk står och dricker och folk står och spyr i hörnor. Jag vet inte vad. Man ser folk bete sig helt oblygsamt. Vilket ni ser mer än vad jag gör kanske. För att jag bor inte i det här landet. Men man ser det väldigt ofta. I alla fall hur folk är oblygsamma. Och då är det verkligen, när man inte är blygsam, då gör man vad man vill. Det här är det. Och vissa av de lärda säger att hadithen betyder: du får göra vad du vill så länge du inte gör någonting som man borde skämmas för. Det vill säga så länge du inte gör någonting förbjudet eller någonting. Men Ibn Qayyim nämner att den första förklaringen är bättre. Och Al-Fudayl Ibn Iyad har nämnt att det är 5 saker som tyder på att en person har gått förlorad. Att en person är förlorad. Han sa att man har ett hårt hjärta. Och att man har torra ögon. Och man har lite blygsamhet. Och att man ständigt söker efter detta liv. Och att man tror att man kommer leva ett långt liv. Det vill säga att man har ett hårt hjärta. Ens hjärta blir inte påverkat av Allahs panna och talas verser. Och dyrkar inte Allah. Och inte underkastar till Allah. Och torra ögon. Det vill säga man gråter inte i fruktan inför Allahs panna och tala. Och lite blygsamhet. Så han nämnde en av de tecknena på att en person går förlorad. Är att han inte har mycket blygsamhet. Och det fjärde är att en person söker efter detta liv. Och han söker efter att kunna få mer av den här dunjan. Och det femte är att man tror att man kommer leva ett hur långt liv som helst. Och det här är ett stort problem när man pratar med många personer som vill. Man snackar om att de ska börja praktisera. De säger nej, jag ska börja praktisera när jag blir 60 eller 70 år gammal. Nu måste jag leva livet. Vem är det som har sagt det att du kommer leva till att du blir 60-70 år gammal? Har du fått någonting som har en garanti att du kommer leva så här länge och du vet det? Det finns ingen garanti för det. En person kan dö när som helst. Och det här är någonting som tyder på att en person kommer gå förlorad. Att tro att man kan leva hur länge som helst. Utan man lever sitt liv att man vet att man skulle kunna dö när som helst. Och därför försöker man göra så mycket goda handlingar som möjligt. Och det är generellt uppmanat för oss som muslimer att vara blygsamma. Profeten sallallahu alaihi wasallam har blivit beskrivet att han var mer blygsam än en kvinna som är oskuld. Som särskilt bland araberna brukade vara väldigt blygsamma. Så profeten sallallahu alaihi wasallam var väldigt blygsam. Och Uthman radiyallahu an var så pass blygsam att änglarna blev blygsamma inför honom. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat att änglarna var blygsamma inför Uthman radiyallahu an. Och för att han var så pass blygsam. Och när de var blygsamma så måste man förstå det på rätt sätt. När sahabas eller profeten sallallahu alaihi wasallam var blygsam så betyder det inte att de skämdes för att säga sanningen. Att tala ut om vad som är sanning. Eller att de skämdes från att till exempel strida för Allahs panna och ta'alas skull. Eller att de skämdes för sådana här saker. Nej, de talade alltid sanning. Och de var modiga, de modigaste av alla personer. Men de var blygsamma för att hamna och säga saker som är fel. Eller göra det som är fel. Och betedde sig på ett blygsamt sätt. Jag hörde faktiskt muftin i Saudiarabien en gång. Han blev frågad om en person som sa att jag ser folk göra dåliga saker. Haram saker. Men jag skäms och jag är blygsam för att säga åt dem det här är fel. Så sa han, det här är inte blygsamhet. Det här är feghet. Så det är skillnad mellan att vara feg och vara blygsam. Blygsam är man för att göra någonting som är haram. Det här är någonting som är påbjudet. Och då ska man istället vara modig. Och man ska stå upp för islam och stå upp för den rätta saken. Så samtidigt som vi är modiga som muslimer så är vi också blygsamma inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi gör inte saker och ting som är inte är korrekt. Och jag tror att vi avslutar dagens lektion för idag. För att det är ganska svårt att lyssna och hålla lektioner under Ramadan. Särskilt på slutet. Så folk ska också hem till sina familjer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.